svensk seger eller vad det är frågan om? What the horse, what the driver?
Välkommen till Travpodden som ångar på. Vi har mycket att prata om i den här podden idag. Vi ska syna till exempel påsken som gick, höjdpunkter och andra saker som hände. Vi ska också blicka framåt V75 nu på lördag ifrån Åbytravet till exempel. Vad härligt, kul!
Jättekul. Och,
var det bättre jättekul, en sån chans får man bara en gång i livet.
Var det en bättre energi från min sida i inledningen på den här veckans podd? Du var ju tyckte att den var svag i inledningen förra veckan.
Ja, jag tyckte du var klart svag där och sen så hade du ganska svagt ljud också. Men efter att ha hotat, höll jag på att säga, men snackat med Uffe och Elin som hade ett par lurar.
Uffe Olsson och Elin Gustafsson.
Vi ska säga det att i vårt första poddavsnitt 2020 där på våren så...
Vad fan höll du på med egentligen? Ja, men vad fan höll du på med egentligen? Du skulle ju skicka runt de här lurarna. Vad kostar de? 2 lax eller?
3 typ.
3, och du skulle skicka runt lurar till alla gäster. Vi hade ju...
Ja, va? För att det skulle vara bra ljud. Ja. Nej, men vi hittade ett annat sätt att göra det på. Ja, men i alla fall, de har legat ett dammat hos Uffe och Elin och dina andra lurar gick paj, så du fick deras kan man säga.
Ja, eller kanske låna. Jag vet inte. Vi får väl höra när de hör av sig, men det känns inte som att de är jätteanvända. De kändes nästan sprillans faktiskt.
Ja, precis. De är nog bara använda en gång.
Ja.
Nej, men det är bättre att ljudet är 100% igen. Bara en fråga till dig. Leksand åkte ur kvartsfinalscen igår mot Frölunda.
Tackar som frågar.
Mm. Hur tar du den torsken?
Jag har jobbat med det där, även om jag tycker att jag har blivit bättre med åren, ju äldre jag har blivit. Men jag har tufft med det. Mm. Jag tycker otroligt synd om killarna som har gjort en fantastisk kvartsfinalserie. Den gick ju till match 7 den här nere i Skandinavien igår. Vi kom hem tidigare idag från Göteborg, hem till Leksand idag. Tycker synd om grabbarna som gjorde en fantastiskt fin kvartsfinalserie. Och tar den till förlängning där nere. Sen är det surt att torska just match 7 i en förlängning. Jag tycker lite synd om de supportrar som har ställt upp och åkt till Skandinavien och varit på plats i Tegera Arena också. Så att, ja, jag tycker att det är jobbigt. Men vi har haft andra frostnätter som har varit jobbigare i Leksands IF när vi till exempel har behövt kvala. Och inte lyckas hänga kvar i högsta serien. Det går ju inte att jämföra med det här. Det här är ju någonting annat. Här har du ju någonting att vinna. Där har du bara allt att förlora. Så att på ett annat sätt betydlig en helt annan känsla den här gången. Men ändå surt och bittert såklart.
Såklart när det är match 7. Mm. Jag kan bara skriva undan på det du säger. Eller skriva under på det du säger när du beskriver att du har svårt att ta förlusterna. Ibland när man smsar med dig så är du, kan du vara väldigt kort och nästan lite irriterande. Lättstött.
Det är så svårt med sms ju, för det är så svårt att läsa av känslorna i sms.
Ja, precis. Men väldigt ofta har jag lärt mig då att kolla, har jag skrivit något som har tolkats fel eller har Leksand torskat?
Ja, och då... Ja.
Så jag går ofta in och kollar om det har varit hockey den kvällen.
Det är ofta Leksand som har torskat då, ja.
Ja, så är det ofta.
Jag får tänka på min ton i sms-en.
Ja, nej, det är lugnt. Men påsken, ja men det har varit en härlig travpåsk.
Hur har du det förresten? Du är på plats i Portugal, David.
Mm. Nej, men jag har haft bara här nu 9 dagar.
Oh, semester!
Nej, det är inte semester utan jag jobbar på fullt ut. Men det har varit väldigt dåligt väder. Jag har varit i Portugal väldigt mycket i mitt liv. Och från att vi kom förra måndagen har det regnat varje dag fram tills igår. Igår onsdag, så det vill säga 9 dagar. Det är någon form av rekord. Uh-huh. Med så många dagars regn. Det känns
jobbigt.
Som att det regnar i större utsträckning här än vad det gjorde förr. Det vill jag minnas det som i varje fall. Och det är någon form av översvämningsproblematik på hösten och på våren som har varit sista åren och i Lissabon då där det har varit en del översvämningar nu. Så att jag vet inte om det är kopplat till klimatförändringar eller vad det är.
Ja, har du varit med på vad som har hänt? Du är intresserad. Du är ju väderintresserad. Har du sett vad som har hänt där hemma? Vi åkte ju bil till Göteborg här under onsdagsmorgonen.
Det,
ja, det var
det
helt sjukt alltså.
Den bästa skadeglädjen det är när man själv är bortrest och man inser att det är skitväder hemma. Då blir man liksom, knyter man även lite extra.
Ja, då är snöstorm.
Ja, jag vet. Men det ser bättre ut nu. Nu kommer nog våren på riktigt. Jag tror det var sista smockan som kom, skulle jag säga. För nu ser det bra ut lång tid framöver.
Hoppas. Ja, hur länge blir du kvar då?
Blir kvar till mitten av april, är tanken.
I Portugal?
Mm.
Jaha, var du så länge alltså?
Ja, nej men jag jobbar härifrån och det är bra för mina barn att få vara här lite grann och läsa språket och komma in i det och så vidare och träffa familj och släkt och sådär. Så att det är perfekt.
Mm. Och följer travet nerifrån då?
Ja, det gör jag. Det är inte optimalt. Vi bor i en ganska liten tvåa, vi har en lägenhet här och det är väldigt svårt att läsa på när man har en treåring som röjer runt och en nyfödd som vill ha uppmärksamhet och sådär. Det tär lite på pluggandet. Jag kände som att jag gått in i väggen efter V75-tävlingarna i söndags. När jag suttit 3 dagar i rad här och pluggat, men det funkar.
Ja, påsken drog ju igång kan man ju säga, jävligt torsdags. Var det någon anteckning du gjorde från den tävlingsdagen?
Inte sportsligt, ingenting som jag känner att jag vill ta upp. Däremot så har jag sett bilder figurera på sociala medier när kuskarna går in i restaurangen.
Ja,
efter
det
loppen.
Där är ju ett lyckat grepp. Det såg det ut att vara nu i jävligt torsdags också. Vi körde ju en sån kväll här på Romme som vi kopplade ihop då också med Leksands IF. Och det var ju en... Jag vill minnas att det var en vanlig V5-kväll faktiskt. Så att, och trots det så var det jättemycket folk och otroligt uppskattat när kuskarna kommer upp i restaurangen just. Det blir lite tjo och kim då ju.
Ja, men verkligen. Och det var några som hade lirat ljuse där, Mats. Och de skrek ljuse, ljuse, ljuse. Och han fick då gå upp där när han hade vunnit något av dagens dubbelloppen. Och han vann för övrigt en fyrling på V75, vilket är väldigt starkt. Det är väl det jag tar med mig främst från den tävlingsdagen.
Mm. Fredags, vilka härliga tävlingar det var på Färjestad. Ska vi börja att ta hand om FR Day?
Ja, Färjestad är ju alltid nästan den sportsliga höjdpunkten under påsken. Den dagen har satt sig väldigt väl. Nu...
Är det inte lite grann av kickstarten också för de fina tävlingarna, känns det som?
Det är det. Det var 3 600 personer på Färjestad i fredags. Det är en väldigt bra siffra sett till vad andra banor har på större dagar. Nu tappar man dock 1400 mot förra året, men det är en dag som är ganska väderberoende och det var klart bättre väder i fjol när påsken låg senare. Men det är klart att Affair Day är den stora snackisen. Hästen som gjorde årsdebut vinner alltså härtigen av Värmland Prins Carl Philips jubileumspokal på 1.09,4 och ser ut att göra det halvt åkandes med en kusk som Oskar Ginman som säger att han hade kunnat köra 8,5 i princip. Nu för det alltid står för vad det är när man säger hur fort man skulle kunna ha kört. Men imponerade gjorde han. Han avfärdade ändå ganska enkelt There's No Limit som lyftade med i rygg som också var väldigt bra. Gocciadoros snackhäst Diamond Truppo var helt chanslös. För det är väldigt häftig. Det är väl länge sedan vi hade de här amatörernas liksom elithästar. Vi hade ju Fridhems Amras på 90-talet, början på 00-talet och vad vi mer haft. Vad heter han? KG Axelsson, Baron Indica hade väl han. Den var väl inte lika framgångsrik, men den blev ju enorm.
Vilken sa du först? Vad sa du först?
Fridhems Amra.
Ja, precis. Ove Osbecke. Mm.
Ja, sen så vet jag inte om Rival Damka var... Tommy Strandqvist var väl ingen amatör kanske, men han var väl en mindre tränare. Ja, men det finns några sådana exempel. Men det var länge sedan vill jag minnas att en extremt liten tränare, jag visste knappt vem Elisabeth Almheden var innan för det kom in i bilden och att hon har fått fram en häst som känns hur bra som helst är väldigt kul och väldigt viktigt för travet. Jag tror det är många amatörer runt om i landet som känner att det går. Nu är ju den här hästen efter Maharadja så det är ju någon bra hingst men det är ju ingen superstam i övrigt. Mamma Jolene Day, morfar Glenn Kronos. Ja. Det är ju inte någon som har rosat avelsmarknaden. Nej. Men jag gillade Glenn Kronos väldigt mycket som häst.
Vi kan väl stanna till lite grann vid FR Day. Jag slog på tv-sändningen TV12-sändningen när FR Day hade gått i mål. Och nu jag kan ju ofta känna att det hade ju du och jag också när vi jobbade i tv, lite grann av den uppgiften att bygga produkten trav och bygga profiler. Här tog Per Skoglund som var programledare för den dagen upp FR Day och sa att nu kommer jag få skit förmodligen för det här jag säger och jämförde då med att jag tror att han typ sa Ego Boy och så. Han nämnde väl Fridhems Ambra och men hästar som har gått in i folksjälen. Och det där kan ju lätt bli krystat att man försöker bygga någonting som inte egentligen är byggbart. Men när jag ändå landar i det han sa så är det lite grann det du är inne på också här. Elisabeth Almheden, B-tränare från Kalmar, tar fram den här FR Day. Den körs utav Oskar Ginman som inte är känd för den stora travpubliken. Här finns det ju verkligen någonting att bygga. Här skulle man kunna gå all in i marknadsföringen på FR Day för att kunna bygga en sån här profil. Sen är det alltid svårt med att jämföra hästar från 70-talet med Ego Boy till exempel och allt vad han gjorde för svensk transport, Legolas med flera. Men här finns det ju ändå någonting i modern tid som vi inte har haft på så, eller som vi inte har haft de senaste åren eller på väldigt länge.
Nej, men så är det. Det är ett unikt case och jag hoppas verkligen att ST och ATG tar vara på det. Jag vill dock distansera mig från en floskel i samband med det här. För det är ju den lilla tränaren från landets häst och så vidare. Det finns ju många likheter. Men jag menar, Ego Boy, nu var det långt före min tid. Mm. Men där kan man prata om folkets häst på ett sätt eftersom att det var travet var mycket folkligare än vad det är idag. Jag kan inte kalla FRD för folkets häst. Jag menar, det är väl väldigt många som hejar på honom för att det är den lilla tränaren, men att folk då skulle liksom vallfärda till en travbana för att se honom, alltså det epitetet är svårt att liksom ta in på en häst bara för att den är amatörtränad. Däremot är det den lilla tränaren för landet och det finns en jättestory där. Men att folk skulle vara mer, de är nog mer engagerade i honom, men jag menar, folkets häst för mig, det är något annat. Då är det liksom något som berör. Järvsö faktiskt var liksom folkets häst. Han fyllde, höll jag på att säga, men det var 3000 pers på Rommetravet när han gjorde sin sista start. Det är något annat. Men det här är ju något annat på ett jättebra sätt. Fantastisk story. Då är frågan vad som händer matchningsmässigt. Vi är alltså i april månad nu.
Mm.
Vi vet vad som kommer här runt knuten.
Ja.
Vilka storlopp som kommer och vilket som är det största loppet som alla brukar vilja vara med i.
Här har de väl varit ganska så öppna väl, att de mycket gärna kan tänka sig att starta Elitloppet.
Ja, vad säger du om det?
Ja, det är ingenting att tveka på.
Här har för vems sida?
Anders Malmrots sida.
Ja, det är det ju inte, det håller jag med om.
Från Elisabeth Almhedens sida, ja, de känner hästen bäst och allt det där och allt kan hända på ett år till nästa år. Får man den här chansen igen? Har man hästen i det här skicket? Det finns många frågetecken som vi har pratat och vidrört i den här podden förr. Men känner de att de har hästen där, så är det ju för oss travälskare en fantastisk krydda. Jäklar vad häftigt det hade varit att se färdig i Elitloppet.
Ja, men så är det. Man vill ju alltid se de bästa hästarna i Elitloppet oavsett ålder egentligen. Men jag tycker ändå att jag känner mig lite tudelad. Anders Malmrot, han gör ju såklart helt rätt som jagar hästen. Vill ha den. Det vore ju tjänstefel annars. Så det är klockrent. En del av mig vill se honom i Elitloppet. Jag vill se honom möta i Dario Tiardo och Francesco Zetta, de här, hur han står sig. Alltså, på sättet han vann på från spets här, det känns ju som att han är ju en faktor i Elitloppet helt plötsligt. Däremot kan en annan del av mig känna, han är 5 år. De andra har tävlat på en helt annan nivå och en helt annan hårdhet. Det finns att han blir lite avklädd. Vi minns Prince Tag var med i Elitloppet 2011.
Ralf Karlstedts vunnit häst vann ju också i Färjestad.
Ja, hade vunnit precis. Vann han i Färjestad och så hade han vunnit British Crown också som 4-åring. Och han kom tillbaka sen och vann jubileumspokalen, ska sägas. Men efter Elitloppstarten så var det inte så mycket mer. Bortsett då från att han vann jubileumspokalen, men det blir lätt att steget blir för stort med dubbla hit om man nu går till final och så vidare. Jag skulle inte liksom bli besviken om man inte är med i Elitloppet, för då vet jag att jag får glädjas med hästens fortsatta karriär och se när han försiktigt matchas in i eliten liksom, att man behöver inte ta allting på en gång. Så för hästens och Elisabeth Almheden och Oskar Hidmans skull så hoppas jag inte att han startar Elitloppet, men det är klart, travälskaren i mig vill ju se honom mot de bästa redan nu, för så bra är han nu. Så vi får se lite grann vad det landar i. Jag tycker det är ett svårt beslut när jag tänker på det.
Samtidigt så vet du inte vart du har honom ett år heller. Det är ju, det är ju få människor som får chansen att starta i Elitloppet. Och jag tror inte att Elisabeth kanske får fram hästar som är...
Så är det. Vi hade ju Going Kronos. Han var ju med redan som 4-åring. Var Toto-favorit i sitt försök och så vidare. Och jag vet Göran Falk som var delägare då sa att man vet inte hur många chanser man får. Nej, så är det ju. Men om allting går, om han matchas klokt och inte liksom åker till Jonkers och startar i VM-loppet och ska ut i Åby stora pris på över 3 varv. Att det blir liksom den typen av matcherna som gör hästen lite less. Så är det ju hög sannolikhet att han är ungefär i samma skick nästa år. Sen kan han bli sjuk och så vidare. Det vet man ju inte. Men jag vet inte. Det är ju en viss risk också om han skulle floppa Elitloppet och inte kommer tillbaka till där han var. Den risken finns ju alltid med hästar som inte riktigt är vana där. Så jag tycker det är en svår fråga. Jag vill verkligen se han matchas in i eliten på ett snyggt sätt. Så att vi får se vad det landar i. Men visst, man kanske inte får så många chanser. Och definitivt inte om man heter Elisabeth Almheden.
Nej. Nej, häftigt att följa FR Day resa framöver här. Var det någonting annat ifrån Färjestad-tävlingarna som du vill plocka med dig? Och nämna i det här sammanhanget?
Nej, det var väl Gocciador och brände med två betrodda hästar. Det måste vara svidigt dyrt för dig.
Det gör det brukar det göra när han bränner.
Han brände med Delicious Gar. Där hade han dock sagt att han skulle köra passivt. Men jävla vilken avslutning på den hästen. Det var ju enligt ATG X-Labs. Jag tror det var en av de snabbaste 200 meters avslutningarna någonsin. Den är helt brutal.
Mm.
Snackar faktiskt med Örjan som hade Cabaret Artist i det loppet. Och han säger att hon blev ju rejält akterseglad sista biten av Delicious Gar. Och han säger att jo, men hon gick bra, men det var bara att Gocciadors häst står för en brutal avslutning. Alltså han hajar till på det. Och det ser man ju med blåta ögat också när hon plockar längder på Decision Maker på upploppet. Så att det var en grym insats.
Vinner, och sen så om man, vinner om man kör lite...
Ja, men så är det såklart. Tidigare. Man hade sagt att hon skulle köras passivt och hon siktas mot Lovely Godivas lopp på Åby Paralympiatravsdagen. Och sen så Diamond Truppo då som, ja, han gör det bra från dödens, men det är ju liksom omöjligt för honom att göra någonting.
Ja.
Han var ju imponerad av FRD Gocciadoro som alla andra. Jag kan inte dissa Diamond Truppo på den insatsen. Han kommer väl tillbaka. Så. Annars var det väl inte den så bra att hoppa igen. Tråkigt. Dels No Limit verkar utvecklas som femåring. Funkade väldigt bra på barfotabalans igen då. Som tvåa då, knappt slagen. Nej, och Decision Maker känns ju som ett stor för stor eliten. Jag har hört lite... Det blir ju lite elitloppssnack på hästar. Det var någon... Kattis fick en fråga av någon reporter. Tarsan sa inte rakt nej på frågan om det blir elitloppet. Och det är väl en vettig fråga att ställa av reportern. Och hon liksom, nej, hon lät inte helt... med på det tåget.
Med Decision Maker.
Ja, men sen så spred sig det snacket och i liven häromdagen så hade då en programledare snappat upp dem att ja, det snackas elitlopp med Decision Maker. Och så försvant det bort den frågan i liven. Då ska han liksom, alltså som före detta travtränare är det väldigt svårt att ta emot de bollarna. För han måste ju liksom, han kan ju inte dissa den rakt av, eller det kan han göra ju, men det är ju svårt mot en före detta kollega. Den typen av frågor är jag inte så tacksamma för just dem. Och han var lite så här 1X2 på svaret på Decision Maker. Men den bollen kan vi i alla fall plocka hem. Att hon är jättefin. Jag ser henne jättegärna stor liten elitloppshelgen. Men hon har långt kvar till elitloppsprestation. Men det finns ett litet men. Hon har bara gått barfota runt om en gång. Så det finns ju... tre gånger, men det var länge sedan nu.
Ja.
Det finns lite växa på henne, men det är ändå långt upp till elitloppsprestationer, vill jag betona.
Ja, verkligen. Helt enig. Sen var det dags för Norge, ditt favoritland när det vankas V75.
Ja, men jag har inte så stort problem med det. Jag tycker att så fort det händer någonting negativt på en travdag i Norge, att det är mycket omstarter eller att det är yviga drivningar, så är det alltid på sociala medier en svärm av folk som är väldigt besvikna och tycker liksom att vi måste köra fler V75-dagar i Sverige och ta bort Norge och så vidare. Och jag tycker att man måste kunna hålla isär två saker när det kommer till Norge. Du gillar ju inte Norge. Jag gillade inte Norge förr, men tycker man har löst det ganska bra. Det finns lite att jobba på spelmässigt. Bland annat om att det är de fem senaste starterna på ATG.se som syns bara. Man skulle vilja ha fler på de norska hästarna. Det går att få till, men det är lite bökigt och så vidare. Det finns lite problem sådär. Men annars tycker jag att man har blivit mycket bättre på det. Men för 10-15 år sedan var det ju helt profillöst, de här unionstravsomgångarna. Men jag tycker ändå att de har hittat sin givna punkt i kalendern. Det jag gillar med Norge och det man måste förstå, det är ju att norrmännen bidrar väldigt mycket till våra poler. De spelar ju väldigt mycket till Sverige. Det gör ju att vi får större poler att spela om och att vi får i förlängningen mer pengar till sporten och så vidare. Och för att det samarbetet ska funka så behöver vi ge bort en och annan omgång per år. Det är några V86-er, Sax V86-er som Norge kör på. Ja, det är vad det är, känner jag. Det är en omgång på våren. Den här som före detta var Momarken som nu var Bjerke här för några veckor sedan. Det är två omgångar på hösten. Nej, förlåt. En på hösten. Det är ju Bjerke där i början av november. Axel Jensens minne. Och sen är det då den här Klosterskogen-omgången och sen är det då typ dagen efter sprintermästaren brukar det vara Ulf Thoresen. Det är ganska få omgångar. Men tycker man det är så pass jobbigt. Men jag spelar inte till de
nej.
Omgångarna.
Nej, jag tänkte säga, man, bara... jag kan ju stå över och spela också. Vilket jag gör.
Nej, men, och det gör du. Du säger ju tydligt att men det är då jag skiter i det ibland. Och ibland kan du tänka dig göra en lapp. Och så känner jag också liksom. Det är inte svårare än så. Men vi måste ändå förstå liksom att de här omgångarna konkurrerar inte med att Tingsryd ska köra V75. Det är liksom två helt olika frågor. Jag tyckte det var skitkul om Tingsryd hade fått en lördagsomgång med milebanan och allting. Men det är ju väl på bekostnad av. Okej, är det på bekostnad av Bjerke då? Att Bjerke inte kör i november? Ska Tingsryd köra sin dag i november? Det känns ju knepigt. Så att det är flera parametrar som spelar roll. Och jag fattar att man inte gillar Norrs trav. Jag har full respekt för det. Och det är bara skit i det de få dagarna det är. Och förstår man inte spelutbytet hur viktigt det är för oss. Ja, men då, jag tror man får fundera lite grann där liksom. Så dåligt är det inte.
Men den största snackisen ifrån tävlingsdagen på Klosterskogen, David, var ju Henry Rorje Moen. Som, ja, det har väl egentligen avhandlats både här och där. Men vi har inte pratat om det här i våran podd. Han, ja, ska du beskriva egentligen vad som händer? Han har tre hästar i det här V75-loppet och kör ju då själv chanslösa. Den förhand chanslösa 1-procentaren Custom Chef.
Mm. Det är V73, han har alltså 1 Custom Chef, han har 4 Kong du Dalm och han har 6 Jojo Duchenne. Nej, Jojo Duchenne. Duchenne, ja, skitsamma. Och han kör Custom Chef 0,96%, han kör Kong du Dalm är 14% och hans andra häst är Jojo Duchenne. Är 2,39%. Ja, alla har sett vad som händer. Favoriten i loppet och värsta motbud för Aste kommer till ledningen. Han sitter i tredje invändet med Custom
Perfekt
Chef.
Perfekt position för Custom Chef om man ska få en bra peng.
På Open Stretch-banan Klosterskogen. Han drar ju högertömmen i utgången av sista sväng. Han manar på hästen rejält med båda tömmarna.
Nej, inte sista sväng eller?
Sista sväng, förlåt. Alltså, ja, det blir första
tidigt
svängen.
Tidigt i loppet, liksom, ja, precis. Ja.
Ja, exakt. Och han manar på det och kör mot Frasse. Sen så blir han liksom ett rundningsmärke för stallkamraten Kong du Dalm som glider runt och tar över döden. Så sen är hans häst... Ja, men jag tror han kommer upp 23. Han är alltså 200 meter efter sista häst i mål.
Stallkamraten Jojo Duchenne var näst sist i mål. Den gick 16,0. Custom Chef fick 1,23,1.
Ja.
Det här är väl en av de värsta stallkörningarna man har sett i modern tid, va?
Ja, men så är det. Alltså Henry Rojmoen beskrivs av många som en friskus. Vi kommer ihåg för ett par år sedan när just Custom Chef var med i svenska uppföljningslöpningen. Han var ju aldrig med. Utan han var ju med i startlistan och Johnny Takter hade värmt honom. Men vägrade köra hästen i loppet kort in på start och han sa att hästen inte var i tävlingsmässigt skick. Och det var någon dispyt där mellan Rojmoen och Takter. Rojmoen blir vansinnig och så vidare. Sen har han varit lite showman till och från Rojmoen. Det finns väl något härligt i det att han bjuder på sig själv. Men i loppen på spelformer som omsätter 50 miljoner som V75 gjorde den här lördagen offrar han helt och hållet en häst för att förbättra resultatet för en annan av sina egna. Och det är helt oacceptabelt. I irritationen som finns runt det här så är ju mycket riktat mot Norge. Och det förstärks ju över det flata bötesbeloppet.
Ja, för det var ju här man satt och väntade på. Ja, vi satt här och funderade på undra hur lång avstängning han får efter den här styrningen.
Ja, alltså travets grundbultar är ju djurskyddet och spelsäkerheten. Det är väl de två viktigaste grejerna liksom. Och börjar vi tumma på de två sakerna så kommer det bli problem för travsporten att överleva liksom. Och här har vi ett klockrent exempel på när spelsäkerheten... Men alla som spelar på trav är medvetna om att slumpmomentet är väldigt stort. En häst kan galoppera, en fågel kan störa en häst kan hoppa över en skugga. Det finns liksom... Ja, men hundratals saker som kan hända travhästet lopp som gör att den inte vinner. Att den liksom inte, och hästar kan vara sjuka och allt det där. Men när en kusk aktivt gör som Rojmoen gör, då måste liksom det vara tydliga riktlinjer hur vi markerar mot den här typen av saker så att det inte sker. Det sker, jag menar, viss typ av stallkörningar sker på olika sätt i Sverige också med jämna mellanrum. På V86 igår hade vi ju ett lopp där John-Arne Persson hade 4 hästar och Öystein Tjomsson hade 4 hästar, ett kallbusslopp. Men det är klart att de hästarna tävlar inte mot varandra på samma villkor. Även om det ska sägas att Marcus Lilius för något år sedan, vi hyllade honom i podden för det, han körde, han släppte inte ner en stallkamrat i döden, eller om det var i ledningen, han körde, jag tror det var Järvsjorden i ett kallbusslopp. Så att det finns också ett exempel på andra sakerna, men det är klart att hästar från samma stall i Sverige inte tävlar riktigt på samma sätt som man gör mot andra hästar. Så är det ju. Men det finns ju ändå exempel på hur tydligt man kan göra det här. Och det här är det värsta exemplet jag någonsin har sett. Jag har aldrig sett ett sämre eller tydligare exempel på en stallkörning än vad Rojemion står för här. Och att han inte stängs av. Jag vet inte vilka hur regelboken ser ut i Norge, vad man kan tillämpa där. Men han blir alltså inte bötfälld för stallkörning, utan blir bötfälld för att inte ha kört för bästa möjliga placering med sin häst.
Mm. 6250 norska kronor.
Mm. Medan hästar sprang in 70 000 då Kong du Dalm var tvåa, tror jag, va?
Ja.
Så att det här är en skandal och det blir ju aggressioner bland folk mot Norge, men det ska ju vara mot man får ju vara besviken på den norska domarkåren och hur reglementet ser ut, för att man inte tar i hårdare mot sånt här. Det gör ju att man kan få problem i framtiden, och Rojemion börjar skylla på att hans häst var het och så vidare. Det är liksom, ja, men det är den sämsta förklaringen jag hört. Bra intervju med Matteus som ändå ställer på honom. Men Rojemion klarar vi oss jättebra utan i travet och det måste markeras mot den här typen av grejer, för att sker det här på V75 igen, det är enorma belopp och trovärdighet som sätts ur spel, och vi måste kunna försvara oss mot det.
Mm. Ja, verkligen. Otroligt slapphänt.
Ja.
Ja. Romme då? Söndags, dit alla hade laddat sina jackpot-pengar där de låg vilande inför den omgången. Fick du,
precis,
fick du upp någon feeling?
Ja, det är klart att under dagen så feelingen minskade. Nu fick vi ju jackpot där från Klosterskogen också när femorna gick vidare, och sen gick ju sjuorna vidare från Färjestad. Så det var ju rekordbeloppet, vad var det, 85 miljoner extra, och det har aldrig varit så mycket extra pengar någon gång i V75-pott. Det har varit högre omsättningar och det har varit mer pengar i sjurättspotten.
Mm. Omsatt i V75 nu skulle vi säga 144 miljoner lite drygt.
Ja, men och många undrar varför kommer du inte upp i det här, för rekordet är på 201 och det är ju från en omgång på Eskilstuna i en lördag i 2018. Jag tror det var typ 10 november eller något sånt. Och då var det 76 extra och då omsatte det 201. Dels det stora anledningen är att det är lördagsomgångar. Det är väldigt många som spelar V75 på lördag och har det som rutin. När påsken kommer så sätts många rutiner ur spel, och söndagen är inte lika stark dag för många som inte är så nära travet, så de har inte samma koll på det. Det är ganska många som råkar spela till lördagsomgången på Klosterskogen istället för då söndagsomgången som de skulle vilja spela till, för att de inte har någon koll. Så att det är väl största anledningen till att det inte... Sen är det ju så att det går inte att komma ifrån att det är för mycket jackpots överlag. De här jackpotterna biter inte på samma sätt längre. Vi får betala ett pris för det här nu, och jag kommer komma till det senare i den här podden, men att det kom in 13 miljoner extra från Klosterskogen på lördagen, jag vet inte hur mycket det gjorde. Jag tror det gjorde i princip nästan noll för omsättningen, för att det var redan så mycket pengar. Så att jättekul med mycket pengar att spela om. Omgången tappade i feeling för att det var så mycket strykningar som kom. Sen var loppen lite skiktade. Man hade ju laddat ändå. Det kunde ju hända saker. Nu gjorde det inte det. Det blev jackpot igen på femmorna. Vilket är en enorm pyspunka när man har laddat upp för det här. Men så är det. Det är delvis slumpen som gör det här. Och nu tackar vi inte nej till den här jackpotten på lördag. För nu är det en sällsynt spelvänlig omgång på Åby med då 37 miljoner extra. Men det är klart att det här inte är bra på sättet som utdelningarna ser ut för dagen. Och hur stora antalet jackpots vi har. Så är det.
Rent sportsligt så... Den som egentligen imponerade mest, tycker jag, det var ju Mats Gunnarssons Triton i den tredje avdelningen. Som Erik Adelsson bara skickade den första biten bakom startbilen. Visste att han kunde öppna, men inte att han var så där snabb. Och sen efter stentufft tempo dessutom bara går undan i sitt lopp. Det var en ny nivå på Triton som lämnade ju sådana som Santis Hilton och Maris Dreamboy. Och Jerka Sting ganska så långt efter sig faktiskt.
Så är det, och det var länge sedan han visade den statsarbeten. Han har ju visat den någon gång, men Mats Gunnarsson utnyttjar inte det så ofta. Det gjorde Erik nu, som du sa. Han vann på 12 blankt. Såg väldigt fin ut. Och ytterligare en häst, liksom, vi pratade om den svenska modellen för några veckor sedan. Har vi alltså en 9-årig Wallach efter Triton Sund. Som kanske är nära sin prime nu. Liksom. Det är väldigt häftigt. Och det är också en sån här viktig häst som många V75-spelare har en relation till. Kul att Mats Gunnarsson får de här framgångarna och såklart snyggt kört av Erik.
Vi pratar om den svenska modellen. Paul Mahonis RK Queen vann väl samma dag förra året tror jag. Vann ju igen i ett 9-årigt sto efter Make It Happen. Han lyckas, hon gillar påsken RK Queen och Paul Mahoney
också. Ja, verkligen. Och där var ju Otoma svag ifrån dödens. Jag landar ju väldigt mycket i henne på min egna system och i streamen. Det jag inte hade räknat med det var ju att Capuchin Don Vern, som jag tyckte det var eller trodde det var hög galopprisk på, skulle hålla ut Otoma, för jag trodde att alla andra skulle släppa till Otoma, men inte Capuchin, och när den kom till ledningen så kändes det lite jobbigt faktiskt. Sen var det ju inget tryck i Otoma som det har varit så där med Redéns hästar. Det har inte varit så många starter, det är ganska lite data att gå på, men han är ju tydlig i intervjuerna att de inte riktigt är där än.
Nej, men nu tycker jag ändå att de är på gång. I'll Find My Way Home var ju sista avdelningen och några andra fina prestationer nu också.
Ja, både och. Alltså de som har varit bäst är de som har varit i Frankrike. Felicia Sett var ju helt okej. Och sen utanför V75 var ju, stå still vad den heter nu, Kentucky River var ju
jättefin.
Enormt kraftfull i sin avslutning bakom Boops Victory som också var bra. Men Kentucky River har varit i Frankrike i vinter. Då inte de i V77, både I'll Find My Way Home och
In Love Meraz.
De gjorde det helt okej båda två, men det var en ganska svag bronsdivision som man vinner på 12 blankt. Jämför det med nu kanske det är i andra vågskålen då, men V75-5 där vinner alltså Antonioni i klass 2-försöket över 2-6 på 12-7. Här vinner de brons över 1600 på 12 blankt och det kändes...
Ja, men det här i den vågskålen som du kanske är inne på också, så ligger det ju väldigt mycket kapacitet i Antonioni också för klassen, får man väl tänka.
Det är ju såklart mer Antonionis prestation som sticker ut, men i snacket om att Redéns hästar, ja, lite bättre blir de för varje start, men att de råkade vara ett av tvåa i V757, ja, de ska ju inte behöva be om ursäkt de hästarna, men loppet blev också ganska billigt. Dels var det en svag bronsdivision, två strykningar, galopp på favoriten. Då räckte 12 blankt över 1600 för att vinna. Det gör du ganska sällan. Men som sagt, jag är inte orolig för stallformen på hästar, utan det kommer komma. Det har inte varit så många starter än så länge. Jag bara liksom satte ditt sammanhang.
Snackis också inför tävlingarna var ju Magnus Ljuse upp bakom Månlycke AM istället för Gunnar Melander. Vi kan väl ändå slå
fast
det.
Du är ett fan där ju. Hur landade det för dig?
Ja, men bra, i och med att jag spikade Månlycke AM på flera av systemen.
Ja, du var aldrig orolig va?
Så här... Älskar Gunnar Melander. Älskvärd person. Härlig att ha att göra med på alla sätt och vis. När man intervjuar honom och pratar med honom. Men vi kan slå fast att Gunnar Melander hade inte vunnit med Månlycke AM i söndags.
Nej, så är det.
Det lopp som Magnus Ljuse kör är ju totalt optimalt med Månlycke AM. Han är
och
ju
då
faktiskt...
är han ändå inte först i mål. Då är han ju ändå två år i mål.
Jag skulle precis komma dit och då är han ändå inte först i mål. I och med att Opgårdsdrängen var först i mål men galopperade när brorsan Mats Ljuse då släppte av Opgårdsdrängen för att vinna loppet helt enkelt. Han var ju tvungen att chansa. Han hade kunnat safeat in en andra plats också om han hade velat gjort det. Men nu gick han för segern bakom Opgårdsdrängen. Men mycket korrekt diskad också av domarna på Rome. Opgårdsdrängen som galopperade precis innan mållinjen.
Mats och Magnus intervjuades efter det där och båda trodde, framförallt Magnus då, att Mats travar mål. Det går ju väldigt fort där och det är svårt att läsa in, men på reprisen ser man ju tydligt att det är galopp innan mållinjen. Och jag tycker det är bra gjort av Romes domar att diska. Vi har ju skällt mycket på domarna här sista åren och det finns ju många mycket märkliga beslut. Här skulle det kunna bli fel sett till vilka beslut som blivit fel tidigare, men det blev det inte. Så att det är bra då att domarna dömde rätt. Sen så står jag i vågskålen av att Månlycke AM, han får gärna komma ut snart igen och bli jättefavorit på V75. För jag går emot honom blint också, kan jag säga. Det är klart, möter han bara Hugo Bäck, då har han en bra chans ju. Men mot hästar i sin klass tror jag att han är tämligen chanslös. De här Tangenbork och det gänget, då vinner han inte, det tror jag inte.
Mats Ljuse hade dessförinnan dock vunnit ett lopp redan med kallblodet Svarte Petter som bara var bäst i V75s andra avdelning. Här körde ju också Mats Ljuse riktigt snyggt när han går i rätt skede av loppet också och vinner just därför också. Björn Goop vann V75s första avdelning tillsammans med Joint Chief. Den favoriten fick man tugga i sig i början när man hade garderat ganska så ordentligt faktiskt.
Ja, och vi hade spikat på ett system spikat. Med Great Time Trot. Ja. Vi hade spikat på lilla streamsystemet som sitter om han vinner. Och där var jag rejält besviken på Ulf Olssons styrning. Alltså, jag har ju jättehöga krav på Ulf Olsson. Vi hade honom till bängan liksom, så det är en kusk jag verkligen gillar. Men här måste han ju själv känna att han står för en sällsynt bortkörning. Han har ju precis vunnit loppet genom att svara ut Joint Chief från start, vilket är väldigt snyggt gjort av honom, att han får så bra fart från spår 5. Och där är i min bok har Great Time Trot toppchans. Och i nästa skede är det då att Rickard Skoglund och Jocke Elving har ju sagt att man vill köra Forbidden to Rest i ledningen, en häst som är bäst i spets. Sen är det så att vad man säger,
men det här borde man dela upp också i två delar i så fall, David, tycker jag. För att, att säga en sak, nu är det ju så att Forbidden to Rest, vilket Joakim Elving är jättetydlig med, egentligen bara kämpar i ledningen. När han får ryggar så då händer ingenting för Forbidden to Rest. Och därför har man gått ut och sagt det här. Och Rickard visar ju också med tydlighet, som du är inne på, att han skulle köra i ledningen med Forbidden to Rest. Men kan jag också känna någonstans ibland att om kuskarna bara skulle gå på det som sägs i tidningarna och i intervjuer, då skulle alla säga att de skulle köra i ledningen, och skulle man få sitta och köra 17 första varvet. Jag kan någonstans också känna att man måste ju också testa och syna även de hästarna, vilket Uffe gjorde här med Great Time Trot. Lägg också till att intervjun som Uffe gör efteråt i ATG Live, tror jag att det var, också är väldigt självkritisk till styrningen, och han insåg väl ganska så snabbt att han hade vunnit V75s första avdelning om han bara hade legat lugn utvändigt istället. För Forbidden to Rest tror jag att han slår i alla fall. Däremot så har han jättegod chans att hålla undan för Young Chief såklart.
Ja, och jag håller med om allt du säger. Alltså, jag tycker att det ska vara lite det. Men det är ett spel som pågår innan loppet bland de aktiva. Jag säger inte att det är något fel att säga att man vill köra ledningen och sen släppa, för att det är för att skaffa sig en fördel. Och att man synar det ibland, ja men det må vara hänt. Men när han hade Joint Chief bakom sig, han hade en bit fram till Forbidden to Rest, så han skulle kunna glida fram bara. Och men om man ser att det var förväntningarna på Great Time Trot, han hade två lopp i kroppen, var jättebra för debuten för Stenströmer. Bra gången och efter också bakifrån. Vunnit på 13,5 på V7 i tidigare regi. Känns ändå kraftigt förbättrad får man säga. Och Stenströmer pratar om att det är en silverdivisionare nu. Jag och mina förväntningar var att när han kommer fram, eller när han är framför Joint Chief, då tyckte jag att det var toppchans. Jag kände att han vinner från dödens. Men så fort han gärs in i körningen och jag säger att Rickard svarar, då kände jag nej. Jag var bara blundad. Jag vill inte se det ens. För att jag kände att nej, nu bjuder han in Joint Chief och de andra igen. Ja, nu blev det fel den här gången och det får det bli i travlopp. Och jag läste många på sociala medier som var besvikna på Rickard Skoglund för de hade gått på Great Time Trot. Men alltså, det är ju ändå travtävlingar vi håller på med. Jag var också besviken för att Great Time Trot inte kom till ledningen och inte vann. Samtidigt är det så att nu har de en häst som funkar bäst i ledningen och de provade det. Måste ändå säga att Forbidden to Rest håller ganska bra.
Ja, alltså, det gör han, absolut.
Jag är ganska säker på att Great Time Trot slår dem utvändigt om Uffe kör mot dem där bak. Men det är ju inte så att om han liksom låter Forbidden to Rest köra 16 på varvet, då finns det att han kan rinna undan. Jag tror inte att det sker, men tycker ändå att det finns viss täckning för optimismen av Rickard Skoglund i det loppet. Sen som sagt, jag tycker Uffe gör det jättebra efteråt. Han är självkritisk och det är det här vi skjuter med liksom. Vi får ha de här känslorna i samband med att det sker. Sen blir det fel ibland. Måste man acceptera Uffe, en av våra bästa kuskar. Han var, ja men som sagt, han insåg att han förlorade loppet på den manövern och det må vara hänt och vi går vidare. Svårare än så är det inte.
Nej.
Sen måste vi säga att Joint Chief också var bra. Han går först i tredje ett varv och så vidare.
Men ja, han ska inte behöva klä skott.
Nej, han ska inte klä skott. Men jag tror att Great Time Trot är en bättre häst som vi sa på förhand, och tar han bara en lugn dödens här Uffe så vinner loppet.
Ja. Någonting annat? Nej, ska vi släppa Romme där helt och hållet, eller?
Ja, vi gör det.
Ja, ja det gör vi. Du nämnde Daniel Redén här. Det var ju många som riktade blickarna mot Don Fanucci sett här under gårdagskvällen. Jag var inne och kollade på loppet i natt efter våran hockeymatch. Han gjorde enligt mig i alla fall, min take, ja, det som väl förväntades av Don Fanucci sett, eller?
Ja, jag
varken,
vet inte.
Varken mer eller mindre, eller?
Ja, men alltså här, man låg ju väldigt lågt på förhand. Och
skulle bli försiktigt upplägg, va?
Ja, absolut. Och han hade spår 8 och jag hade inte snackat, jag hörde inte vad Örjan hade sagt inför loppet. Men Daniel låg lågt i varje fall. Örjan säger ju efteråt att han hade låga förväntningar på hästen från spår 8. Jag spelade inte V86 igår och jag såg loppen men gjorde ett spel igår. Det var Melby Jinks vinnare för att jag tyckte att han skulle vara toppchans att komma till ledningen och vinna. Så det loppet såg jag fram emot. Man måste klocka loppet för att få en uppfattning och de får nog sett, men vi ska nog ha låga krav på honom igår och acceptera vad det var. Örjan var väldigt nöjd med hur han kändes. Ja, jag gissar att Daniel är nöjd med hur han tog loppet också. Kom i mål på 12-2, 2-1. Ja, det är okej. Men alltså, vi ska också komma ihåg att han hade ett misslyckat fjolår och var sjuk. Han är 8 år nu. Han vann Elitloppet 2021 som femåring. Don Fanucci säger att kan vara en av de 16. Redén har sagt att han har tränat väldigt bra i vinter och vi vet fortsatt att det är en enormt bra sprinter när han fungerar. Men vi ska nog inte tro att, eller jag tror inte att han är lika bra som när han gick först i tredje i Elitloppets final 2021 och kom i mål på 1.08,9. Där tror jag inte att han är, utan som alla andra hästar så blir de med åren mer beroende av löpningsförlopp och tål inte göra lika mycket jobb. Vi får se om så är fallet med Don Fanucci, men väldigt hög sannolikhet tror jag då att han inte blir så bra igen. Sen kanske han är tillräckligt bra för att vara med i Elitloppet och med rätt förutsättningar kan han säkert vinna Elitloppet från spets och fuska bort lite och sådär. Så att jag tror fortfarande det är en topphäst. Jag menar, jag äger en avkomma efter Don Fanucci. Så att jag älskar hästen. Jag har vunnit mycket pengar på honom både när han vann där på I-klass 2 på Romme påsken för 4 år sedan och även Elitloppet. Så att det är en häst jag högaktar, men jag tycker ändå förväntningarna ska vara därefter.
Mm. Ja, verkligen. Vi är 75 nu till helgen.
Bara kort. Ja. Melby Jinks var ju jävligt bra från spets. Han var ju på 11-8. Gick väl 0-7-9 sista fem. Och
han var också han tidigt på som tvååring.
Ja, exakt. Han var ute i det där Breeders' Course-loppet på hösten där som han vann. Och alltså, Melby Jinks är nog inte så långt ifrån. Jag menar, om vi ska ha 16 hästar i Elitloppet, det kommer ju vara 6-7-8 svenskar. Jag säger inte att Melby Jinks är given. Vi har även Boops Victory som Wejersten presenterade ett bra skick i söndags. Och de är ganska många hästarna där. Men Melby Jinks har nog inte varit närmare än vad han är i år, i varje fall. Definitivt inte förra året. Och, men så startsnabb han är, han sticker undan på ett bra sätt. Två lopp i kroppen. Vi vet att Wejersten har varit nöjd med honom. Sen är ju känslan att Wejersten, även om han har vunnit en del lopp, så har han inte maxat hästarna riktigt än. Utan jag tror att han väntar in värmen innan han liksom kanske tuffar till dem i jobben. Så jag tror det finns mer att göra på Melby Jinks.
Ja, kanske.
Han har en grymt spännande säsong tycker jag. Jag tror han kommer slå de bästa i många lopp. Ja.
Mm, vi får se. Mm. V75s första avdelning på Åbetravet är över långdistans. Här kommer en genomgång, David. Är du laddad?
Ja, jag är laddad. Det är man ju alltid när det är jackpot och allt kan ju hända. Det kan ju bli favoritbetonat den här gången också. Men jag tycker att det känns som att det ja. Ja, det... Många faktorer som talar för att det inte blir favoritbetonat. Jämna lopp överlag skulle jag säga. Sen har vi en stor favorit då som jag är inne på att gardera. Så vi får se vad vi landar i. Men jag ser mycket fram emot lördagens omgång. Vi kommer ju tillbaka på Twitchen 13.00 då. Då vet ni att det får senaste nytt. Men det är torsdag nu. Vi är mer pålästa än att det här bara är första kollen. Utan jag har kollat lite grann. Så att, hoppas för mig att snart matnyttigt härifrån.
Verkligen. Första avdelningen är dessutom öppen på förhand. V75s första avdelning. Favoriten är just nu på 17%. Och då är andrahands favoriten på 16. När vi pratar just nu. Det är Pretty Devil som är favorit. Och andrahands favorit är Doktorn från Bricka 12 tillsammans med Adrian Colgini. Får jag bara ta min take här också. Jag tycker att den här Beachcombe gjorde en såg otroligt fin ut i den senaste starten. Slog väl Matteo Di Quattro va, som var en jättefavorit i det där loppet. Han såg superfin ut Beachcombe. Nu rycker man alla skorna där. Läget är Bricka 8, men vi är på Åbetravet där Open Stretch finns tillgängligt, David. Jag tror att han kommer att göra en jättefin prestation igen, Beachcombe.
Ja, vad kul. Jag är lite inne på Luca Vialeboco. Ett lopp i kroppen. Nu var det ju ett tag sedan det var Bön av Mars och hästen var stort slagen då, men läste, tycker jag Stenström har höjt nivån på hästarna ja, ganska
Ringo
mycket.
Ringo Adore vann ju här under onsdag kvällen.
Ja, Ringo Adore vann igår från flytten från den här gården till banan verkar ha gjort honom gott. I alla fall kortsiktigt, sen får vi se på lång sikt ju, men jag tror Luca Vialeboco kan vara väldigt bra på lördag. 13% bara. Jag Jag vet, var det Fernlund och de som hade honom tidigare? Jag
ja,
vet att
ja,
de sa
det.
Att han var väldigt stark hästen. Tidigt liksom att han var, och han borde vara gynnad av 2,6 här. Jag tycker att han, jag gillar honom som häst helt enkelt. Och med loppet, Stenströms form, ja, Mats vinner allt. Nej, det känns intressant. Men alltså, det är ju ingen mordvinnare. Det är ju, doktorn är jag lite lurig på. Doktorn blir rätt mycket spelad ändå. Alltså, jag vet inte om 2,6 volt är hans melodi.
Nej.
Jag skulle nog ranka ner honom lite grann rent spontant. Och sen voltstart, han var ju, hade ju spår 1 i V75-mästaren där och var favorit. Och då vräkte han sig galopp. Nu är väl kanske 12 lite bättre, men det är ju ingen voltstartsfantom direkt, utan han är ju bäst med jänkarvagn, kanske korta distans och bränna på. Jag gillar inte doktorn till 16%. Och Dante sa ju det när han gästade på den här för några veckor sedan, att de hade lämnat stallet, övriga Gocciadoro-hästar, där bara Dana och Degli Deg kvar. Men doktorn är uppenbarligen kvar. Jag frågade Dante, vad hände? Skulle inte doktorn bort? Nej, men han ska nog vara kvar till maj, skrev okay. Dante. Så vi får se vad som händer med doktorn. Men spontant överspelad nu till 16% med tanke på förutsättningarna.
Ja, favorit i den andra avdelningen är den här som det ofta stimmas om. Nummer 3, I Am Donmax, blev ju jättefavorit. Det var vid Grand Slam när senast på Kalmar var det blev galopp. Och senast så höll han bra som trea, I Am Donmax. Men jag vet inte. Är det någonting man kan lita på det här? Den här hästen, jag är inte så säker. Han galopperar ju emellanåt. Ja.
Ja, men så är det. Men han är betydligt bättre häst än vad nummer 1, Mr. Weasley, är. I'm Don Max gick i dödens. Det var det loppet som Kong Dudalm vann på V86.
Ja.
Här för några veckor sedan från ledningen. Och han ser slagen ut på upploppet, men han krigar hela vägen in i mål. I'm Don Max. Och det loppet var ju stängt vid, ja, det var ju 4-åringar. Mr. Weasley var ute i ett lopp här senast. Det var ju ett väldigt billigt lopp på Axevalla. Han gick undan och vann sådär, men det var ju inte liksom så att man baxnar. Och det var ju ett lopp stängt vid 195, och innan det på Halmstad är han alltså slagen med 30 meter av Wanderlust Pellini som vann det loppet, och den är ju med den här gången också. Nu är den bakspår Wanderlust Pellini, men verkar ha tänt till av kastration. Så i den här cirkusen av spelade hästar så är nog Mr. Weasley den överspelade. Nu hajar man ju till på att det är första barfota bak. Och spår 1 på Åby kan ju hända sådär, men han är ju, ja, han möter ju två hästar som är klart bättre i varje fall, så mycket kan jag säga. Mm.
Favorit i den tredje avdelningen, Countess Face från innerspår här. Countess Face som, ja, vi vet resurserna, men vad har hon för dag?
Ja, det är ju på Valla framförallt. Hon har gjort knepiga insatser. Bland annat då i kvalet till Oaks förra året där den 1 oktober då hon balade ner verksamheten, vad var det, 800 meter från mål. Och även senast på Valla, det var ju annandagen, det var också en speciell
prestation. Ja, det var ju Striking Eagle som vann det loppet.
Ja, det är ju lite svårt att säga om det bara är Valla att ha satt sig i huvudet på henne då senast. Det kan det vara, men vi vet ju inte säkert. Och blir ändå ganska klar favorit här. Ja, Ultra Violet har ju varit drag på nu 2 gånger i rad.
Ja, hon är på väg att tappa poängen helt och hållet här snart.
Ja.
Hon har ju tvåan högst upp i raden. Jag satt och tittade på Ultra Violet i kikaren. Hon gick kanske igen av omstarterna senast. Men i övrigt så var det inte en närheten av att hon skulle gå iväg felfritt när väl kommandot kör kom. Men hon såg jättefin ut innan, David. Jag tog till med det verkligen. I värmningen och i provstarten. Det löst tycker jag om Ultra Violet. Så formen är ju betydligt bättre än raden. Och nu är det ju startbil också och bra utgångsläge.
Jag skulle ta bort ditt kanske. Det känns som att hon vräkte sig alla tre starter.
Hon kanske och gjorde
den
det.
Den giltiga var hon ju, alltså det var ju en sån volt när hon hoppar bara åt sidan liksom. Det fanns inte ens på kartan att hon skulle gå.
Nej. Jag tror att hon gör ett bra lopp nu.
Jo, men det har jag också känsla för. Och vi vet ju att han hade kört det där jobbet, André, med henne inför Bjerkestarten. Tråkig galopp då, volt senast. Man ska nog inte tappa bort henne. En som känns överspelad, det är ju den här 9 N.Y. Moe. Det var den som ute på nyårsafton här. Hade var ju det här storloppet, nyårsjackpotten, hade framspår, kom till ledningen, fick ju köra hur långsamt som helst i spets och bara vek in årorna. En tendens hästen har visat tidigare. Nu vann den ju en årsdebut på Orkla. Ett jättesvagt lopp på Orkla där den kom till ledningen, var det, vad tror jag. Och det loppet på nyårsafton, det var ju mot Harry and Darling och Marabou Brodda och så vidare. Hon var iskall från spets den gången. Nu är det visserligen bakspår då, men 21% av fullväg känns mastigt, tycker jag spontant. Mm.
Mastigt är väl på 45% också på Wishful Order i den fjärde avdelningen, eller är det inte det?
Jo, alltså så här, Vancouver High är ju ny i klassen.
Ja, jag tänkte säga det. Han såg ju stentufft inne, men vilken avslutning senast.
Ja, kul att du säger det. Den avslutningen senast, det var ju den här klass 2-finalen som Bixtoby vann före The Flying Eagle och Baron Tilly var med också. Det var en helt bra final faktiskt.
Han hamnar ju ofta bland de sista av Vancouver High med tanke på att han inte är så snabb.
Sjukligt långsam ut från start är han. Mm. Och det är ju ett problem såklart. Men 5%, visst han är ny i klassen och det kan vara så att det inte går, men den avslutningen liksom sista varvet, det är först i tredje spår han är med liksom The Flying Eagle och Bixtoby i mål. Han är inte överspelat i 5%
så
mycket.
Nej, det håller jag med om. Nej, jag är helt enig. Rent kapacitetsmässigt, resursmässigt så dugar han ju långt i det här loppet också. I den här klassen.
Så är det. Ja. Så är det. Sen får vi se Wishful Order. Har ett lopp i kroppen. Startade där på Färjestad. Det var ett lopp som Bill Schick vann. Ska bara kolla om. Så jag ser att minnet inte sviker. Wishful Order sitter alltså... Sitter i ryggledaren. Bakom Bill Schick och går i mål med precis rubbet kvar. Så att... Ja, Magnus upp där nu är intressant med loppet i kroppen. Det är klart att man kan förvänta sig en bra position. Och jänkarvagn och barfota nu. Så det är mycket positivt på Wishful Order. Mm.
Jag har bläddrat vidare redan till nästkommande avdelning, David. Jag bara sitter och tittar lite grann här på ett race med Randemar RD sedan tidigare. 10-årige Randemar RD. Så har du någonting om den svenska modellen, David? Han är still going strong och har verkligen fått läget nu. Men Winnie Brodde är favorit på sina 31%. Före nummer 9, Combat Fighter.
Jag gissar att man vill spetsa med Randemar RD och se till så att ingen kan ta den där platsen bakom Winnie Brodde och sen släppa till Johan och sen så lyfta med där bakom. Det känns ju intressant för Randemar RDs del. Winner Brodde.
Randemar RD är bra alltså.
Ja, det är han.
Han slog ju Combat Fighter där. Han slog ju Combat Fighter där han gav 45 gånger eller någonting. 40 gånger.
Precis. Men Winner Brodde var ute i den här finalen som Combat Fighter och löpte dött lopp med Dan Ardell det senast. Och, inte så mycket att säga. Satt långt ner i kön och Johan chansar invändigt. Man får nog ändå anta att det var en del krafter kvar. Nu är det ju framspår och nästan hemmaplan och kort distans och borde väl kunna få ta över ett andra läge rent spontant även om det finns snabba hästar utvändigt. Vi får se lite grann vad man landar i här. Combat Fighter tillbaks då. Spår 9 igen. Känns inte som att den når ryggledaren den här gången i alla fall med tanke på att Randemar ändå är så pass snabb ut. Ja.
Nej, men tror du inte att det blir ryggledaren på Combat? Nej. Eller?
Nej. Det blir
för
det
Randemar, den kan de väl köra i spets med om de vill.
Nej, men de släpper nog till Winner, tror jag. Alltså, de är nöjda med Randemar ryggledaren. Men då kommer ju inte Combat Fighter förbi.
Nej.
Mm. Nej, det känns...
Nej, jag säger Randemar. Jag säger Randemar.
Ja, ja.
Oavsett hur de lägger upp det. Ja, 9%. Sjätte avdelningen är mycket stor favorit, Önas Prins. Han fick bricka 8. Och det gör väl det lite mer spännande, va?
Ja, men så är det såklart ju och jag ska vara transparent och säga att det här är en häst som jag har gått emot väldigt mycket och haft fel med. Han har ju varit bättre än vad jag har trott. Visat det flera gånger om. Det började redan som 4-åring och har fortsatt upp liksom. Han är ju verkligen, ja men det är verkligen en elithäst och Per Nordström har gjort ett bra jobb som håller honom motiverad och allt sådär fortsatt. Har jag lärt mig av läxan? Nja, han blir ju också ofta väldigt hårt spelad vilket ändå ökar incitamentet att gå emot honom och
jag har till på, alltså.
På några saker då. Han mötte ju Kaggan senast och Kaggan ja, han har ju spår utvändigt om honom då. Han är ju såklart chanslös att ta sig förbi. Annars prins är en bilfölja. Men Robban körde ändå rätt rejält och kröp ner i rygg och han är inte så långt efter mål Kaggan även om Annars prins vinner säkert. Nu har han spår invändigt och Mönnes prins från åttonde. Jag skulle bli förvånad om Bergen inte tar emot. Jag tror Bergen tar emot helt enkelt. Och det finns ju en faktor till. Det är ju att Kristoffer Eriksson, Bergens svärson, har flyttat in på Bergens gård nu. Och Rackham... Alltså menar, med tanke på bra Robert Berg lyckats med Love You kommer... Det är klart
den där
att
älskar du också. Du älskar ju Rackham.
Ja, men jag gillar honom. Jag tycker att han har så mycket fart i sig. Det vore ju osannolikt om Robban inte har fått känna på honom nu. Det kanske han har gjort redan tidigare, det vet man inte. Men någonting känns intressant med Rackham nu i ny miljö som det ändå är. Och jänkarvagn för första gången på Rackham. Han har så startat... Ja, vad har han startat? Ja, nu har jag inte det framför mig. Men, många gånger i sitt liv och inte haft jänkarvagn tidigare. Det här är jag till på i varje fall. Det känns intressant. Han är alltså 1%are och skulle då Kaggan svara upp Örnas prins, ja men då blir det ändå lite lopp av det hela. Och han är så pass bra att han kan vinna Rackham om man har sin dag. Sen måste vi säga att Ferrari Sisu gick ju väldigt bra innan galoppen. Senast han blev störd på Romme där i söndag. Så att jag kommer att gardera Örnas prins. Han blir väldigt stor och det är frestande att gå emot honom när han har de här förutsättningarna.
Ja,
vi får se.
Ja, vi får se. V75 avslutning idag. Mer öppet lopp. Diamantsto, ett lärlingslopp dessutom som sätter punkt för V75. Omgången Bold Face med Dante Colgini från med nummer 14 är favorit.
Känns ju som en tuff uppgift för den hästen.
Jag tycker det också.
Bakspår i en 15 hästars spårtrappa, tredje ledet.
Ja. Höll dock liksom fullt godkänt i Sialoj.
Jättebra senast, absolut. Men det blir liksom åttonde utvändigt nu och det kommer vara hästar som ska ut i spåren när lärlingarna inte vill sitta fast och sådär. Hon är bra bollface, hon kan absolut vinna, men att hon ska vara favorit med de här förutsättningarna, jag tycker det ser tufft ut. Ja, Bonnie Vib var ju bra i söndags. För på sig jänkarvagn nu, Seb Jonasson kör. Det känns ju ögonfallande till 7% spontant.
Jag flaggade henne.
Ja, du gjorde det. Ja. Vad kul. Jag har aldrig flaggat henne faktiskt.
Har du inte?
Nej.
Varför?
Jag kommer ihåg dem. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara det känns fishy att hålla på. Jag kommer ihåg dem.
Ja, men det, jag kommer ihåg det. Men sen kan det ju vara så att du bommar att den ska ut någonstans.
Nej, men så är det. Men det är ju bara V75 och jackpotomgångar jag spelar, så att jag håller väl koll på det. Däremot, Ayla for the par. Där får du snacka med Elving inför streamen på lördag. Hon satt ju fast med rubbet i det där loppet som Boldface var 3 i, som C-Lloyd vann. Mm. Och känslan är att det funkar bra med jänkarvagn och barfota. Nu är hon ju har varit lite blöt från spets, men det blev inte spets från spår 9, men just därför känns hon kanske lite intressant. Det, 13% är inte supersexigt, men hon gör en start som jag hajar till på.
Men fan, vinner inte Bonnie Vib bara det här?
Jo.
Alltså hon gjorde ett superlopp senast alltså, ja, den avslutningen. Biken på nu, tycker inte att det är tuffare nu än vad det var i söndags.
Nej, det är frågan om hon klarar de här täta starterna. Innan det så hade hon inte gjort så täta. Hon startade ju den 2 mars och sen då 31, så hon ska ju klara den här täta starten. Det, helt klart är det så.
Okej, vi kör Twitchen, streamen 13.00 nu på lördag. Häng med oss då ska ni få senaste nytt inför V75-tävlingarna på Betravet. Det där var vignetten för veckans hiss och diss. Det är nästan så jag har glömt av. När vi har kommit fram till den här punkten, David, vad vi skulle hissa och dissa. Jag gör en liten puff innan dess då, som helst jag funderar. För atg.se/dalatravet, där hittar ni våra V75-system numera, om man vill vara med och spela med oss. Hiss och diss.
Du kan få fundera en stund till.
Ja, jag kom på.
Jag börjar med dissen.
Ja, kör.
Ja. Nej, men åter en grej som känns väldigt viktig för travet. Vi har pratat om det, men frågan är om inte slå alla tiders rekord med jackpottar nu.
Aha, jag tror du skulle lägga Rorgemoen under...
Nej, det är för obvious.
Okay.
Vi har redan sågat honom. Men just nu när vi spelar in det här, torsdag eftermiddag, jackpot på V64 ikväll, det är jackpot på V75 på lördag, det är jackpot på Grand Slam 75 på söndag, det är jackpot på V86 nästa vecka. Och alla de här jackpottarna är fallna ur att det har varit för låg utdelning i lägsta poolen på våra fyra största streckspel. Och hälften av alla lördagsomgångar på V75 år har haft jackpot. Det är klart att det där har hänt tidigare med mycket jackpottar. Vi minns sommaren 2020. Då var det mycket jackpottar på V75 på lördagarna. Och det var även mycket jackpottar sommaren 2022. Men intervallet vi har haft på alla spelformer sista 3 månaderna, framförallt 2 månader, det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och man har ju noterat att trenden har gått hitåt från centralt håll och vi har nu det här 8:e loppet att laborera med på lördagarna. Det tycker man har gjort bra, men jag tycker man måste göra mer långt gångna planer för att det inte ska få se ut så här.
Mm.
Det finns faktorer som att hästarna på 1000 meters bana och så vidare, att de liksom håller på att växa ur barnkroppen, och det här är ju inte något som är nytt. Det finns hästarna från kön, framförallt sommartid, har svårare på vintern, i loppen så ihåliga så att det spelar ingen roll vad som händer, för många kan inte vinna ändå. Men det måste ske långt gång. Man måste göra inskränkningar. Utrustningen som hästarna har i loppen kan inte få gynna spetshästen på samma sätt som det har gjort och gör. Man måste fundera lite i de banorna. Propositionerna måste man... Ska klasserna på V75 se ut som de har gjort? De är väldigt bra ur många aspekter. Vi känner igen hästarna. Vi får följa dem när de liksom går från juniorklassen då, klass 2, och liksom upp till guld och sådär. Det finns något jättebra i det, men är det helt kompatibelt med att spela på trav 2024 och hur loppen ser ut? Jag vet inte. Jag bara lyfter frågan. Men någonting måste ske, för att man säger säkert från ATGs håll, ja, men det där går i perioder och sen så är det inte. Och jag har ju hyllat V75 här nu sista 2-3 åren, bortsett då sista månaderna. Det har varit en bra period, men andra spelformer har inte tänkt med då. Men nu är det ju alla spelformer, även om Grand Slam 75 inte haft lika mycket jackpot som framförallt V86 och V75 har haft.
Mm.
Det här är ett problem. Vi som spelar större på V75 när det är jackpot, vi får ju svårt att få tillbaka någonting, och det är klart att man tröttnar på det. Och det är väldigt få människor överlag som får tillbaka när det blir att en pool fryser inne. Men det är bara 39% av poolen som betalas ut, så det är svårt att vinna då. Nej, jag tycker det här är alarmerande, och någonting måste ske. Samma sak på V86 i går. Där har jag ju pratat om hur ihåliga loppen är, har varit hela vintern. Nu är det ändå vår. Fortsatt är det många hästar som känns tämligen chanslösa. Jag tycker att man ska fundera långsiktigt på det här och inte bara liksom försöka lösa det kortsiktigt, utan för det här är ett problem som kommer tillbaka och vi får leva med i större utsträckning nu, tror jag.
Mm. Då hissar jag.
Mm.
Hur var din påsk då, David? Det var bra, va?
Min påsk var regnig.
Ja. Vet du hur Mats Ljuses påsk såg ut?
Ja, jag vet ungefär. Han har åkt en del bil, skulle jag säga. Han körde ju på Skärtorstan, Gävle, sen var det Färjestad, sen var det Klosterskogen, sen var det Rommet och Hagmyren.
Helt rätt. Mm. Gick rätt bra för Mats E. Ljuse på påsken också. Han startade upp på Gävletravet med 5 segrar, va? Ja, 5 segrar.
4 på V75.
4 stycken på V75, 5 totalt. Brassade vidare till Färjestad. Här blev det ett gäng tredjeplatser och en andra plats. Ingen seger.
Han körde blankt.
Körde blankt, stackaren.
Ja.
Klosterskogen, dagen efter. Vann med Urbina Southwind. Var 2 med BV Sture. Och 6 med Krusse Dull. Styrde kosan mot Romme. Och V75 där. Vann med Svarte Petter. Sen var det dags för Hagmyren. Vet du hur många lopp han vann?
Nej, det ska säga att Hagmyren där, det var ju 4. Lokala tävlingar. Jajamän. Och de andra var ju riksspelstävlingar. Ja, det var ju lite sämre nivå, men det spelar ingen roll. Det är ju ändå...
4 segrar på Hagmyren dagen efter Romme. En andra plats.
Ja. Ja.
Drog till Rättvik. Vann med Monster Mohican. Ett kallblod på lunchen. Bergsåker. 2 segrar. Och idag på Östersund. Vet du hur många segrar?
Nej, jag såg att han var 4 hakar på lunchen.
5.
Ja.
5 segrar idag. Alltså, landets hetaste kusk, Mats E. Ljuse. Han kör otroligt alltså. Och det skulle vara spännande att gå in och syna hans procent som han har med kallbloden också. Där är han etta på tronen, tycker jag.
Mm, det är han.
Timingmässigt, körmässigt. Han har enorm feeling för dem alltså. I en mycket, mycket tuff konkurrens också.
Kört in nästan 8 miljoner. Han har alltså vunnit 88 lopp hittills i år. Det är väl 20 mer än Magnus som är 2 och 26 mer än Jeppsson som är 3.
Ja.
Det är ju tuff konkurrens där uppe, men
Landets hetaste. Landets hetaste.
Ja, nej, men verkligen. Det är bara att lyfta på hatten. Och hårt jobb också, men att sitta och åka de där bilresorna runt påsk där vi snackar om, och det är ju övernattningar på ibland obskyra ställen och så vidare. Det är inte så glammigt, men...
Är det på obskyra ställen, tror du?
Det vet jag inte. Det skulle kunna vara det om man åker mellan 2 mindre orter, att man tar en natt. Jag vet kanske. Att Mats sov i Sveg här för något tag sedan.
Ja, det
jag vet inte vad det finns för hotellfaciliteter i Sveg, men jag skulle kalla det obskyrt, lite grann med glimten i ögat.
Ja. Yes, där har vi veckans travpodden som har gått i mål för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka igen och Twitchen nu på lördag 13.00 precis som vanligt. Där har vi det, va?
Där har vi det. Vi håller connection.
Det gör vi. Ha det så gott.
Hej, hej.
Hej.